Ja, välkommen till Slaget efter 12. Fredag är dagens dag idag. Stefan Winniger heter jag och vi ska prata än en gång om valrörelsen i USA där det har räknat 46 dagar till den 3 november borde det vara. Jag hoppas jag räknat rätt där. 46 dagar i alla fall. Den 3 november ska amerikanerna välja en ny eller välja president eller välja om Donald Trump. Vi hoppas alla förstås att det blir ett hederligt val, att en får flest röster och att den andra gratulerar till vinsten och säger tack och hej, du vann ungefär. Det låter inte riktigt så i USA just nu. President Trump far just nu land och rike runt och säger till sina anhängare att jag kommer att vinna om bara valet går rätt till. Till saken hör då att opinionsmätningarna ger hans utmanare Joe Biden ett försprång. Och han har ju tidigare antytt eller inte riktigt svarat på frågan vad som händer om han förlorar. Och det här oroar ju kanske en del. Och vi ska prata om det här tillsammans med finlandssvensk amerikanen får jag väl säga, Nicolas Kujala. Välkommen till Slaget efter 12.
Tack.
Du är också politiskt aktiv. Du är vice ordförande för svensk ungdom här i Finland men har alltså halva släkten i USA.
Ja, just det. Exakt så.
Välkommen. Julia McLean sitter här i studion också, politisk sakkunnig på den amerikanska handelskammaren AmCham här i Helsingfors. Välkommen.
Tack, tack.
Det har ju brunnit i Kalifornien den här veckan. Det har varit väldigt varmt, det var 45 grader läste jag någonstans. Och president Trump, om vi ska bara citera det, han har sagt att han tror minsann att det blir svalare igen eller kallare rent av. Och då sa väl en klimatforskare att jag hoppas, Mr. President, att jag skulle tycka som du också, men... Och då sa presidenten att jag tror inte vetenskapen vet någonting. Eller något, visst var det något sånt han har sagt. Det här, ända sedan Donald Trump blev president har det varit mycket om det här sanning och lögn i politiken har varit ett ämne. Vad skulle ni säga, var står vi idag nu inför den avgörande valkampen?
Ja, alltså jag tror att det är ett väldigt polariserat läge för tillfället i USA. Det har vi diskuterat flera gånger också här på Slaget efter 12, men att... Ju längre vi går in i det här läget, mer protester och mer saker som kommer upp på agendan, desto mer polariserat blir det. Och en stor faktor till det skulle jag säga också att till exempel media i USA är väldigt annorlunda uppbyggt än det kanske var då när Barack Obama blev president. Att det är mycket liksom de här clickbaitsarna eller klickrubrikerna som styr. Det är mycket liksom överdrivet och kanske mediebubblor och socialmediebubblor som har uppkommit kring de här båda lägrena. Så att hitta liksom en, till exempel bara någon som har objektiv journalistik, så det måste man verkligen se till att man försöker få tag på. Och det är kanske någonting som väljare i allmänhet inte strävar till att gå omkring och leva sina vanliga liv, att inte fundera dem alltid vilken källa till nyheter är mest objektiv. Och där tror jag att det är en stor skillnad som har hänt under de här senaste decennierna, kan man väl säga.
Vad tror du, Nicolas?
Ja, jag håller med där. Och jag tror liksom att det som kanske om man tar på lite kortare tidskala ännu så märker vi just med de här protesterna som nämndes att man märker att hur starkt presidenten har tagit sida i protesterna och hur olika sätt man reagerar till de här protesterna. Att man har vita människor som står utanför liksom delstatshuvudstädernas förvaltningscentrum med vapen och liksom tillåts i princip komma in i de här byggnaderna med vapen. Medan så har man liksom relativt ändå frustrerade men fredfulla protesterare som det där som inte väpnade, som sen får tårgas och lite annat också från statens sida. Och man slänger in militära trupper för liksom fredfulla protester, men sen när det finns vapen i vita människors händer, sen så reagerar man inte. Och Trump har liksom väldigt på olika sätt reagerat i de här protesterna offentligt. Han har inte riktigt vågat säga ifrån de här som kanske stöder honom mer offentligt, medan sen de som kanske inte har visat så mycket stöd som befolkningsgrupp i generellt sett, så där har han inget problem med att svänga in i det våld också i spelet. Och jag tror att när det liksom polariseras på den här nivån så kommer vi förbi liksom det här skedet där folk liksom är hemma och diskuterar liksom vid middagsbordet att ja, vi ska inte vara några demokrater och republikaner utan vi röstar på de här, och det, så har det alltid varit. Utan nu har vi liksom tagit det här på riktigt ut på gatorna, och det har ju inte hänt på ett år eller på två år, men det har ju hela tiden liksom byggts upp Men det syns så jättestarkt de senaste månaderna inför valet hur man har valt sidor i de här sakerna. Jag tror att det också bidrar till jättestark polarisering också där.
Jag håller absolut med Nikolas, och sen ska jag kanske tillägga ännu till det där att den här liksom polariseringen och det här vita männen och kvinnorna med vapen som Nikolas talar om, så det är liksom en grej som nu har kopplats också till den här valrörelsen, men det är liksom en grej som redan har väldigt starkt funnits i det här amerikanska samhället en längre tid. Att det var någonting som till exempel redan 2009 då när Barack Obama var president, så varnade Department of Homeland Security för de här hemvuxna homegrown terrorists, alltså inhemska terroristerna, att de är ett större hot och att man borde liksom ta tag i det här, att det här är ingenting som man kan lösa väldigt snabbt utan att det behövs liksom en långsiktig plan. Och det har inte varit någonting som har varit egentligen en fråga som varken demokraterna eller republikanerna har tagit i. Det har inte utsatts några federala resurser för att jobba mot det här. Jag tror dessutom, nu ni kan rätta mig om jag har fel, men jag tror att det dessutom är så att det inte finns någon lagstiftning mot sån här inhemsk terrorism, utan det finns bara liksom terrordåd och de är liksom då utländska terrorister. Att där finns ett litet gap också i den här lagstiftningen. Och jag tror att den här liksom våldstendensen är någonting som har funnits sedan en längre tid, och nu förstås så har de här olika rörelserna och det här liksom covid-19 och valerna såklart spett på det, men det här är någonting som har pyrt under ytan en längre tid och definitivt måste se i det sammanhang som det har kommit upp i.
Och nu är det ju jättemycket det här liksom attityden också, hur man liksom beskriver till exempel en liksom inhemsk terrorist, domestic terrorism, liksom, att man brukar skylla ifrån det. Ledande personerna brukar skylla ifrån det. Ja, men det var mental hälsa som var problemet. Ja, det var då vi uppväxt hemma. Men om det är någon person som är av en minoritetsbakgrund, till exempel en invandrare, oberoende varifrån, så är det ju först att man direkt tänker att ja, det var terrorism det här, det var hat mot USA, hat mot staten. Men lika så har ju dessa liksom inhemska terroristerna det där hatet mot det där samhället de lever i.
Ja, etablissemanget.
Exakt, ja. Etablissemanget som nu är ju ett intressant begrepp i det här fallet. Precis, också, ja. för att det där man har kanske märkt att etablissemanget var ju inte riktigt kanske det man talade om innan 2016-valet, men att med oberoende, jag tror också det har jättestark liksom, jättestark inverkan på det, hur man har reagerat till exempel med lagstiftning, att ännu i dagens läge så ser man liksom de här inhemska, så att säga, terroristerna, om vi nu kallar dem det, som något annat än det. Jag vågar påstå att det här är inte bara ett amerikanskt problem dessutom, utan ett problem ganska mycket bredare i västländerna, speciellt där man liksom...
Att vi missar de här, så att säga, de här vita männen som sitter med massa skjutvapen i källaren och som plötsligen kan gå ut och göra någonting, de tenderar vi att missa, medan vi sen är väldigt, är det så du tänker, att vi är ganska bra på att se, så att säga, du nämnde minoriteter, eller liksom allt som uppfattas som utlänningar eller andra religioner är något som vi genast vill koppla in skyddspolisen på ungefär och säga att det där, medan den där definition ensamma också, kanske inte ens är ensam.
Ja, just igår blev ju också Finland prickad för den här saken av Europadomstolen, så att det i och med det här det är ju verkligen inte ett isolerat fenomen bara för USA. Det som kanske gör USA till fokus är för att det har så stor inverkan på all möjliga annan politik och globala händelser, och sen i och med att det där, den här vapenfrågan också är någonting som kanske känns väldigt främmande ur ett nordiskt perspektiv, att folk bär med sig vapen och tar med sig vapen till demonstrationer, och det är kanske någonting som inte vi är helt vana med. Men det vill jag ändå poängtera liksom att fast många liksom, jag håller absolut med Nikolas i den här analysen om att det är vita människor som har vapen och de får liksom bli särbehandlade, men sen ska man inte glömma det faktum att det är inte bara vita republikaner som är beväpnade, utan likaså också demokrater som kan komma till de här demonstrationerna med vapen. Så att där liksom blir det liksom sen en sån här cirkel som går runt och runt, att det kommer på sociala medier något så här och pratar om att någon har vapen, och sen hämtar den andra sidan med sig vapen och så.
Blir man ju som europé här lite orolig där om hundratusentals eller miljoner amerikaner går ut och ska prata politik med varandra med en pistol i fickan, vad händer då ungefär? Och det var alltså den här, Donald Trump har ju styrt också USA på det sättet, han har placerat ut sina sitt folk så att säga på olika poster i det amerikanska samhället, och där de så förväntas ju arbeta åt honom. Så att inte egentligen styra en myndighet eller någonting till det som är bäst för allmänheten, utan det ska vara bäst för Donald Trump så att säga. Och där var det ju en, jag tror det var någon rådgivare, medicinsk rådgivare förra veckan, sa att apropå det här med vapen, alltså det har inte med hans profession att göra, utan han är ingen sån här Trumpist helt enkelt, att sa att har ni vapen hemma, se till att skaffa ammunition här, det kommer att behövas.
Mm.
Och det är egentligen det som vi är ju rädda för, att kommer de här gå ut på gatan om Joe Biden vinner? De här.
Jag skulle nog ändå vilja tro att de som är så här beväpnade, det är en mer marginaliserad del av väljarna. Jag tror inte att det är ett sådant enormt problem, men även om jag har sagt det, så tror jag nog att det kan finnas ytterligare sådana här skjutincidenter, eftersom det är egentligen någonting, om man tittar liksom längre tillbaka, som ju nog har hänt i den amerikanska politiken, att vi får ju inte glömma att vi har haft presidenter. Reagan blev skjuten, liksom flera som har blivit Kennedy, så ja, det här vapenvåldet har liksom funnits där på ett annat sätt än det har funnits i ett europeiskt, en europeisk kontext. Det som jag tycker att kanske liksom sätta den här valrörelsen i ett annat sken än tidigare valrörelser är just den här känslan som folk bär med sig. Pew Research som undersöker, gör Gallup, alltså har det undersökt här under sommaren, att 70% av dem som de undersökte upplevde att de, när de tänker på hur situationen är idag i dagens läge i USA, så 70% av dem känner ilska och lite på 60% känner rädsla över hur situationen är. Och det är kanske en markant förändring från tidigare val. Och det är klart att om 70% går omkring och känner sig arga över hur läget är, så är vi kanske lite en annan situation än i Finland.
Men alla de här så att säga drastiska påståendena som nu slängs runt där på något sätt. Alltså ni som har, ni är dagligen, ni båda två dagligen, eller mer eller mindre kontakt med människor i USA, ni har släktingar och allt möjligt. Det här, vad tror amerikanerna? Är det så att, är de så här helt luttrade vid det här laget? Så här, jo, men vet du, ja, in genom ena örat, ut genom andra. Eller tror de på alla de här sakerna? Hur mycket tar de det här på allvar, alla de här påståendena att coronaviruset är något som demokraterna hittat på, skaffa vapen ifall demokraterna vinner och så vidare? Är de lika skrämda som vi blir här?
Jag ska säga, det är ganska lokalt också, liksom, beroende på vart man är. Jag vill liksom inte ta och liksom peka ut några områden, men i huvudsak så skulle jag våga påstå att under de senaste decennierna så har man flyttat sig från att lyssna på mer nationella nyheter till mer lokala nyheter. Man har såna lokala tv-kanaler som man ser på, och de är ju väldigt polariserade, de här tv-kanalerna. Ja. Själv när jag bodde i Wisconsin så var det liksom dag och natt när man bad liksom en kanal jämfört med den andra för vilken politisk analys man till exempel får. Så har vi människor som har politisk liksom analys hela dagen på hemma, och de lyssnar på det här samma som kommer varje dag ut därifrån, om corona, om våld, om Black Lives Matter, alla de här liksom stora fenomenen som finns där, men det är jättelokalt. Ja. Det här som sker på nationell nivå liksom, det är att en amerikansk fotbollsspelare liksom, går ner på knä i en match i San Francisco. Någon person som bor någonstans i rurala Pennsylvania bryr inte sig egentligen. De skriver på Facebook att de tänker aldrig mer se på den här sporten nu, för att nu har de gått emot flaggan och våra soldater. Men egentligen så bryr de inte så mycket om det som händer på nationellt, men det som kommer lokalt så tror jag de tar åt sig jättemycket effektivare, och det är exakt där liksom den här skillnaden görs. Hur starkt liksom får man den lokala rörelsen att pusha ut? Jag tänker inte köra på medierna per se, men hur starkt får man det budskapet ut på lokala nivån? För jag tror det är där man gör den största skillnaden, och därför är Amerika ett lite stort land också i den här kontexten.
Lite större,
ja. Och där är just liksom så många som spelar in att liksom, vi tänker på Amerika på ett helt annat sätt än vad amerikaner tänker på Amerika, och de har också liksom just den här lokala kopplingen till den egna staten, eller fast i den egna staden är liksom väldigt stark, och borgmästare har mycket större roll, och guvernörer har mycket större roll, och det federala ska inte komma och säga till oss hur vi ska leva våra liv, att vi ska leva som vi alltid har gjort här i vår egen lilla sammanhang, och då kanske det liksom spelar stor roll att hur upplever man det där livet som man lever just i den orten som man bor i, att är allting relativt lugnt trots corona, att det är inte så höga liksom infektionssiffror, eller har det liksom tvingats stänga den största fabriken just som alla jobbar för, och alla är arbetslösa och ännu mer arga och rädda, att där liksom de där kopplingarna är större, och sen också det där som i och för sig händer globalt, att det blir en stor splittring mellan landsbygden och de stora städerna, och liksom allt mindre liksom, just det där att man lyssnar på samma medier eller ens utbyta tankar med varandra, och där kan det vara väldigt stora skillnader i hur man upplever det dagliga livet. Mm. Jag skulle säga igen att jag tror att i det stora hela så är det ju liksom lag och ordning, eller law and order som Trump brukar tycka om att tweeta ut, gäller ju ändå. Det är ju inte frågan om att det ska vara någon allmän anarki, men visst kan man ju liksom, visst är ju folk lite oroliga hur det ska gå, att inte det är ju förstås en trevlig signal som det sänder ut att folk, att sittande presidenten säger att vi får nu se om hur det går i det där. Därför, för att återkoppla till det som du inledde den här diskussionen med, att vi får hoppas att det är ett tydligt valresultat, vad det än är för valresultat, för att då liksom, det är det lättaste sättet att lugna ner saken, att det är liksom vattentätt både på elektorskollegiets röstsida och sen på den allmänna röstsidan, så att parterna kan sen säga tack och hej, och nu går vi vidare.
Tyvärr måste jag kanske vilja hoppa in där med det här tydliga valresultatet, att coronavägen kommer att lägga det här jättesvårt ljus, och också den här liksom systematiska nedläggningen av institutioner som amerikanerna har fått lita på i hundratals år, till exempel postservicen och det här med att ett ökat antal av befolkningen kommer att rösta med poströster, men samtidigt så har man, det här är ju inte en valtrend utan har hållit på många år, att Postmaster General har sett till att posten har mindre och mindre utrymme, och det är ett land som lever på post en helt på ett annat sätt som till exempel Finland gör. Människor får sina mediciner via posten, människor får liksom nästan all sin information också via posten, många får ännu också sin lön till exempel därifrån, och det här syns jättestarkt
inom hemmen. Din post som du får hem till dig kan också vara ett identitetsbevis. Du kan bevisa din identitet för att ditt namn och din adress står där, och så kan du få bankkonto eller sånt.
Nu kommer mitt kuvert, alltså här, titta, här står det Julia McLean här, och här bor jag här.
Här bor jag här
då,
på
då,
den
då,
här.
Då, här. Då är jag.
Ja.
Och den här liksom, och just det här liksom med frågan att hur snabbt kan man egentligen driva ner institutioner som man har litat på? Det finns ju ändå hopp. Man har sett många delstater där man har börjat lägga ut igen postlådor, och man har kanske försökt få igång lite mer postmaskiner och sånt här. Mm. Och man försöker få mer postiljoner att jobba för att rädda den här situationen. Men att det är svårt när man har en i federal liksom staten som säger att nej, vi behöver inte de här delarna av posten mer, vi behöver inte där. Och man ser ju helt klart att det är valsnack. Mm. Presidenten själv säger ju att liksom att det här är en bra sak att vi gör så här nu. Att
utom i Florida, vad han vill att folk ska rösta. Så det säger
väldigt,
han andra
liksom, saker. Poströstning är väldigt osäker, men själv poströstar han ju i Florida till exempel. Och sånt. Ja. Att det, liksom är, det är absurt hur liksom snabbt man kan egentligen gå åt de här institutionerna. Det var faktiskt en kolumnist som heter Marsha Gessen som skrev i New York Review en vecka efter valet 16, 6 stycken saker som man ska liksom ha på vakt nu. Och Gessen har själv följt med till exempel Putins frammarsch, och hon skrev ganska bra det här, liksom, att det tog ett år för honom att liksom bli av med median. Samma som skedde exempel i Ungern. 4 år för att ta liksom, helt och hållet valsystemet åt sig själv. Och här under samma tiden så får man också liksom, dömande makten åt sig och alla andra liksom, systematiska institutioner åt sig egentligen. Och på det sättet bygger man upp en diktatur. Mm. Och Trump har liksom, han gör det väldigt sådär inkognito egentligen med sådana här små grejer. Med att sätta rätt människor på rätt poster så kommer man ganska långt med det här. Liksom, att vi är sen i en situation där vi märker att exempel posten inte mer rör sig om det ska komma en situation där man behöver det. Mm. Och det är nog något som jag märker, åtminstone i liksom min bekantskapskrets, att man är jätteoroad för på ena sidan. På den andra sidan så är man ju väldigt nöjd med vad man har gjort.
Ja,
det är jätteintressant.
Ja, men om man tänker till exempel att han har, under sin presidenttid så har Trump tillsatt då är det lite på 200 eller något, det är lite på 300 domare i det federala systemet, vilket gör att liksom på sikt så lutar många av de här liksom domstolarna mer republikanskt än vad de, och det är ju i och för sig ingenting nytt, det är ju sånt som händer när varje president gör det, men att det är också kanske någonting som har varit ännu mer systematiskt, och det har inte ens varit någon sorts vilja kanske om att ens låtsas vara med, hitta någon som är liksom opartisk, utan det har varit ett annorlunda kanske tillvägagångssätt där med tidigare presidenter, och det är ju sånt som till exempel många av Trumps mera hängivna följare som de uppskattar, för att de känner att deras liksom värderingar är väldigt hotade, och de känner sig själv väldigt hotade överlag, liksom att i sin bubbla så finns det den här hybrisen som de sen sprider på.
Nu sa ni det här jätteintressanta saker. Jag tänkte på det också, jag var inne på förut, att du sa, Julia, att medierna har ändrats ganska mycket under flera år. De här sista åren att bli allt mer polariserade. Jag läste också att Donald Trump vill stoppa att man använder skattepengar för vad han anser felaktig historiesyn i skolorna. Det vill säga att han menar att det för sig nu en vänsterinriktad antiamerikansk syn som barnen ska lära sig. Det vill han nu kämpa dag och natt för att sätta stopp för. Så här att, så, men det är så också man ger sig på och vill ändra, så att säga, ett lands självuppfattning. Men hur långt skulle ni säga har, hur mycket ni som du jobbade för 7 år sedan ungefär i USA, Julia McLean här, att liksom, hur skulle du säga, hur mycket har USA förändrats liksom till karaktären under de här åren?
Ja, no, det där är en svår fråga, men att kanske liksom den största skillnaden skulle jag säga är just den här, kanske den här allmänna stämningen, att det ändå liksom på 4 år så kan man ju inte liksom skrota hela systemet som finns. Att liksom, Trump kan ju inte bara sätta ut hans egen version av historieboken, för att det finns ingen federal läroplan i USA, utan det är väldigt lokalt. Så liksom, han kan säga vad han vill där, men att det går inte att sätta sådär hans bok om sanningen liksom i omlopp, som i någon sorts kommunist-Kina, så snabbt går det inte. Liksom. Men däremot så kan man ju säga liksom att den här skärpta tonen och liksom det här att folk går igång på de konstigaste små ryktena är liksom är verkligen väldigt annorlunda. Alltså det, och den här liksom extra kryddan, den här polariseringen som vi nog drar familjer speciellt. Men det är ju, igen ska jag säga, att det här är inte någonting som är så jätteunikt för USA, om man tänker på Storbritannien och Brexit som delar familjer, att det liksom är på ett sätt ett globalt fenomen att liksom det splittrar allt mer på.
Ja, men det ser vi har ju också här i Finland och i hela världen som här, alltså den här ryktes i de sociala mediernas tid, så det har ju ryktet fått ett helt ny liksom, att man kan hända vad som helst. Men jag tänker till exempel en sån här Donald Trumps systematiska skyllande på the immigrants, invandrarna. Alltså som att man definierar en grupp som roten till problem. Det här gjorde ju Silvio Berlusconi för många år sedan redan systematiskt, allt var de illegala invandrarnas fel. Och nu gör Donald Trump samma USA. Men USA som ju har definierat sig som en nation av invandrare. Alla har ju varit, alltså alla vita amerikaner är ju av, alltså ättlingar till immigranter. Så här. Hur tror ni att det, den där bilden, går den att upprätthålla då? Om plötsligt immigration är något ont?
Ja, nu har vi ju sett att bland populister så har det här argumentet till exempel fungerat väldigt bra. Jag såg faktiskt igår en bra karta till exempel om det här, hur vi liksom ritar våra, alltså flyktingströmmarna till exempel, och det kommer ganska djupt från det här liksom, att när man till exempel ritar en karta med flyktingströmmar så använder man breda pilar som är röda, lite så här som man gjorde i skolböcker när man ritar hur man anföll på andra världskriget. Ganska liknande. Man lägger in till exempel länder varifrån de här kommer, de här personerna, med jättedetaljerat ritar om vart de är på väg. Och det här var en karta faktiskt som var global och inte bara Europa, utan också liksom att hur man hade ritat i USAs medier det här med flyktingströmmarna från Mellanamerika. Och det är helt absurt att titta, de här pivarna är större än de här mellanamerikanska staterna på kartan, och de är lika stora som Texas, är lika breda som Texas, så talar vi om 15 000 människor eller 30 000 människor liksom, som har kommit in. Och det är liksom, det är ganska absurt att tänka att liksom med så här små grejer så kan man egentligen liksom har ganska negativa liksom. Man kan få ganska negativa bilder av de här grejerna, fast de kanske inte är så stora liksom, i helheten. Men kartor till exempel är ett bra exempel på det som folk tror på nog jättestarkt. Det är som visuell media och visuell material som går lätt att dela på SOME, som går lätt att liksom, använda till exempel med sin familj eller någon annan. Har ni sett den här kartan där alla de här från Guatemala kommer? Och det är sånt som människor nog liksom, de läser inte kolumner som är 3 sidor långa. Men kartor till exempel och bilder överlag, så människor ifrågasätter. Speciellt när det finns siffror, och sen finns det liksom lite nokiva pior och annat.
Ja, och det, men sen, ja. Som historiker så det där, som har forskat i liksom immigranthistoria i USA, så det där, ur ett finlandssvenskt perspektiv, så tycker jag att det här är också en intressant diskussion, eftersom när finländarna emigrerade i början av 1900-talet till USA, så efter vårt eget inbördeskrig så blev ju till exempel finländare personen non grata i liksom, av sådana invandrare i USA. Det har alltid funnits nog bra invandrare i USA och dåliga invandrare i USA. Irländare, som också nu för tiden är en stor del, om man firar St. Patrick's Day jättestort, men de var väldigt oattraktiva invandrare när de kom i stora skaror, fattiga och ansågs ha sjukdomar. Finländare ansågs vara socialister som var farliga, och många finländare som flyttade till USA så för svenska eller för anglisera sina efternamn, eftersom de inte ville vara liksom stämplade med den här röda stämpeln, som var väldigt liksom, man stängde ju väldigt effektivt av invandringen i början av 1920-talet till USA, eftersom det blev den här röda faran. Liksom att där är det liksom nog en sån här kanske systematisk rasism som alltid har funnits med i den vita amerikanska historien, att det finns de som är bra immigranter och de som är dåliga. Nu kanske det är lättare till och med, liksom, eller svårare för folk att glömma sina rötter, eftersom de har en annan kanske hudfärg eller ett annat modersmål. Så därför blir det också väldigt lätt, liksom, att det är lätt att utmåla att vi och dem uppdelningar i det här, eftersom det finns yttre attribut som man inte kan gömma sig för. En vit finländare kan lära upp sitt uttal och liksom säga att han kommer från någon annanstans som han så behöver. Men.
Ja, det är just också liksom det där att det är exakt så att man glömmer ganska så där praktiskt att personer till exempel har en immigrantbakgrund, om de är till exempel vita.
Ja.
Ta fast stora teknologiföretags vd eller de som har hittat på de här företagen och koncepten, ta presidentens det där bättre halva till exempel. Människorna glömmer ganska snabbt liksom att hej, det här är liksom, det är de här människorna liksom som presidenten egentligen talar om, men egentligen inte talar om, utan han talar om någon helt annan. Och överlag så liksom exakt det som Julia säger, att det finns en så stor liksom division mellan immigranter och det är systematiskt, och liksom på det sättet så när jag flyttade till USA i tiden så kände jag mig väldigt välkommen. Och det fanns de som var sådär, ja, men du tycker att man ska ha socialiserat hälsovård, du är sån här kommunist som kommer från Finland, och liksom att den här finns det här tankesättet ännu. Men de flesta var ju helt sådär, inte du någon immigrant, du är ju amerikan.
Jag har ju pass i
bakfickan, men jag var mycket mer amerikan än min vän från Yemen, som också kom dit samtidigt som jag. Han hade inte ett amerikanskt pass, men han hade också ett väldigt annorlunda namn till exempel än jag, och många såg på honom på ett annat sätt, trots att han var jätteschysst typ, och den där skillnaden liksom, när vi gick på gatan tillsammans var jätte liksom märkvärdig. Och jag bodde i en ganska vit stad i mitten av ingenstans i Wisconsin, så det kan också ha en stor inverkan på det. Men att liksom man såg på olika sätt man ser på saker, men det gör man också i Finland till exempel. Inte min farsa som är från USA på något sätt immigrant, enligt de flesta här. Medan någon som kanske har bott här redan i tre generationer, men inte har samma hudfärg, så är ännu också det. Så det finns nog liksom, man ser det också jättestarkt i USA, att det är exakt som jag säger, liksom, att på det sättet så är det jättesvårt att kanske också komma ifrån det där mönstret.
Men när de här människorna så säger, talas på det här nedsättande sättet om, och era släktingar, arbetskamrater som ni är i kontakt med, vad tror de på de här pilarna från Guatemala, att det kommer fler från Guatemala än vad som finns i Guatemala till USA, bara för att pilen är så bred? Liksom, säger de, äsch?
Eller? Det beror nog hemskt på liksom vem man talar med, skulle jag säga. Att det som ofta har sagt om det här valet är att folk har en liksom för länge sedan beslutat vem de kommer att rösta på, att det finns inte de här så kallade swing voters, att det är liksom lite av en myt, och de som kanske har en mer liberal liksom åskådning eller tankesätt, så kanske tänker mer på det, men de som är från någon rural del av mera liksom det här bibelbältet till exempel, så de tror hemskt starkt nog, det går nog genom, de anser att det finns en propaganda mot dem, och att det finns en illvilja och budskap om att gå ut och skjuta dina vita grannar, liksom det finns helt crazyga sådana här teorier som sprider sig, men sen om man tänker liksom Egentligen det som tar fasta på det var Nikolas nämnde här att det där om att just att man glömmer så snabbt att om man tänker i amerikanska handelskammaren så har vi haft nu en serie med diskussioner med Vita hus-korrespondenter som har haft långa liksom karriärer med att vara Vita hus-korrespondenter från Fox News från det där C-SPAN hade vi nyligen och till exempel just den här Steve Scully som nu ska moderera debatten mellan Trump och Biden om några veckor. Så han sa att han känner nog igen de här samma liksom, den här samma liksom polariseringskänslan har nog funnits liksom tidigare. Mm-hmm. Det är bara att nu känns den igen liksom akut på ett annat sätt än vad den kanske kändes i liksom tidigare.
Hårdare eller aggressivare eller...
Ja, men till exempel om nu går liksom längre bak i tiden när Reagan blev vald, så nu var det aggressiv stämning då också. Det är bara att vi nu som vi kommer inte ihåg det. Mm.
Så. Du Julia McLean, du jobbade en period också i kongressen så, som staben hos en kongressman, republikansk på sätt.
Det stämmer.
Alltså, du nämnde något här i förväg att det är så att hela klimatet ändrades där.
Mm, ja, det stämmer att liksom speciellt kan man säga att när det blev en stor identitetskrock för många vita republikaner när eller väljare kanske mera när Barack Obama blev vald och omvald speciellt så startade ju den här rörelsen som nu har något fallit liksom i glömska, den här Tea Party-rörelsen som i början var hemskt starkt förankrad i gräsrotsnivåernas liksom, politiska sakfrågor som man upplevde att glömdes och Tea Party-rörelsen var väldigt stark och blev sen mer och mer liksom färggrann och så där populistisk när den utvecklades och egentligen så tog det väl sen slut under Obamas andra valperiod i de här mellanvalsvaren som då var liksom 2014 och då Ebba liksom efter att det valdes in en massa Tea Party-rörelser så Ebba liksom den här officiella politisk sakfråga liksom rörelsen ut och det som blev kvar var liksom grunden till den här Make America Great Again rörelsen eller MAGA-rörelsen att liksom frågorna försvann men ilskan och rädslan återstod och man hade lyckats Tea Party-rörelsen hade lyckats piska de här olika falangerna inom det republikanska partiet mot varandra till en sån här det som idag är de som är hängivna röstare till Trump. Mm. Och det är liksom en rörelse som egentligen har fötts av före detta republikanska makthavare eller personer inom det partiet. Och medan nu ser vi liksom att de har igen tagit lite avstånd från det med den här rörelsen som heter Lincoln Project, där det egentligen är samma personer som piskar upp den här rörelsen, men nu tycker de att det har gått lite för långt och nu har de sin egen PR-kampanj för att försöka hitta tillbaka till det här republikanska partiet som inte i princip existerar mera med de som nu är i makten.
De satte en rörelse igång så att säga, som de nu själva försöker stoppa
igen, kan man säga. Och därför tycker jag nämnde det här Lincoln Project därför att det är något som många liksom lyfter upp nu som en väldigt bra sak och jag tycker också att det är bra att det kommer lite olika röster och det är inte bara samma människor som får höras men man får inte heller glömma att många av dem som sitter bakom Lincoln Project var också aktiva i att skapa den här polariseringen inom det republikanska partiet.
Till att börja med.
Och som sen inte kanske liksom, när det börjar bli allt mer radikala åsikter satte ner foten riktigt snabbt och hårt för att ha liksom mer reson och inte så populistisk.
Tiden far iväg när ni berättar så intressant här i slaget efter 12. Helt fantastiskt. Ska vi ta en liten sån här temperaturmätare här? Alltså Joe Biden leder just nu i opinionsmätningarna. Vad tror ni som vet allt? Vad tror ni?
Jag vill ju hoppas på det bästa, men är nog rädd för det värsta. Trots att han skulle bli vald till president så det där så har USA en jättelång väg att komma tillbaka liksom från det som skett de senaste decennierna, men att det där jag vet faktiskt inte att är man redo till exempel att acceptera ett sånt valresultat där han blir vald. Opinionsmätningarna visar ju +5%, +8%, +15% i olika delstaterna, vilket är jättekul. Mm. Men tyvärr så vet vi från till exempel 2016 att opinionsmätningarna inte är sanning, de är inte valresultat och därför skulle jag liksom inte... Jag skulle kanske inte sätta mina pengar på någon dera ännu.
Jag tycker det är jätteviktigt att det var vad Nikolas sa, att opinionsmätningar är inte valresultat. Och vi är ännu för tidigt för att kunna säga någonting, att eventuellt om valet skulle vara idag så skulle Biden kanske vinna, men det talas ofta som en så här oktoberöverraskning, och att de här olika parterna sitter på hemligheter som de brukar släppa i oktober för att liksom få de här sista pusherna, och överraskningarna och de finns, så de har inte ännu kommit ut, och det kan ännu svänga. Man vet inte vad det finns för skeletten i garderoberna, om de har någon effekt. Det vet man ju inte heller, det kan hända att de inte har någon effekt. Så jag tror att mer mot slutet av oktober kan man kanske säga någonting, men att det som Nicolas lyfter fram med det här poströstningen och det här, så det är ett stort frågetecken nog i det här valet.
Mm. Jag ska kalla in er här i slutet av oktober igen. Här ska vi gå igenom de här oktoberöverraskningarna. Och vi ska som sagt komma ihåg att för 4 år sedan då hade Hillary Clinton ett bekvämt övertag också i opinionsmätningarna. Så
precis,
här, det såg ut att vara helt självklart vem som skulle vinna, och det blev ju annorlunda. Här sätter jag stopp. Tack så mycket för att ni var med här i Slaget efter 12. Nicolas Kojola, du är amerikansk medborgare, vice ordförande i Svensk Ungdom också här i Finland. Tack för att du var med. Julia McLean, du är politisk sakkunnig på amerikanska handelskammaren AmCham. Tack för att du deltog här också. Stefan Windiger heter jag. Vi hörs igen. Tack och hej.